Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Ni som vanligt varmt välkomna till Ronnys rullar där gästerna får prata ut.
Härligt.
Och den här gången ska jag säga varmt välkommen till Moa Gammel Ginsburg.
Tack snälla.
Du är dubbelt aktuell. Vi hinner prata om din regi också såklart. Men vi börjar ju med nu Breaking Surface.
Mm.
Alltså här är ju första frågan såklart. Tuff inspelning måste det ha varit.
Extremt tuff inspelning. Jag tror inte vi riktigt... Vi var liksom förberedda på att dykningen skulle bli tuff. Som var de första veckorna. Och sen när man hade klarat av den så var det så här, åh, vi klarade det och det gick bra och ingen dog. Det var liksom på den nivån. Men sen började vi då också inse man sig, okej, jag ska vara ovanför vatten nu i en kall dräkt med vått hår. I ungefär 6 veckor och springa runt i snöstorm. Och då hade man förträngt att man skulle frysa ihjäl istället. Så att sen var det liksom resten av tiden var så tuff just för att man frös så mycket.
Ja, för jag måste säga, detta är ju verkligen, ni är på plats, det är snö och is och kyla, alltså minusgrader.
Ja, precis. Och när man ligger där i vattnet, ja men precis, så är det nollgradigt i vattnet. Och, nej, det var vidrigt alltså.
Ja, det måste ha varit detta. Ja, jag kände att verkligen var imponerande. Och sen fast det någon som sa innan att du var inte så förtjust överhuvudtaget.
Nej, jag var vattenrädsla. Alltså, jag tycker det är jätteobehagligt med svenska vatten som är mörka. Du ser inte ner till botten. Det kan ligga vrak på botten.
Störar som sticker upp och då hoppar
i. Gäddor som kommer och biter i tårna. I Göteborg finns det en val som heter Brugd. Har du sett den någon gång? Den ser så läskig ut. Och jag, så här, jag vill absolut inte dyka i svenska vatten. Men på något konstigt sätt så fick man liksom lära sig att handskas med rädslan. Jag hoppade av 3:e dagen på dykkursen.
Asså?
För att jag blev för rädd. När vi bytte över från torrdräkt, eller från våtdräkt till torrdräkt. För den här torrdräkten vi har är ju... har en väldigt tajt halsplastring som liksom skär in i halsen, så det känns som att du inte andas även utan syrgas och allting. Och sen skulle du liksom addera att du andas under vatten med syrgas.
Ja.
Fruktansvärt klaustrofobi. Så att jag rev upp den där jävla halskragen och rymde från min liksom skola och skickade ett galet mejl till Joakim när jag sa så här, tyvärr, det går inte. Jag hoppar av filmen, jag är jätteledsen, det funkar inte. Så han stackaren gick omkring ett dygn och tänkte att jag inte var med och vad gör vi nu? Och sen hade jag ångrat mig dagen på. För jag tänkte så att man får inte tacka nej till grejer för att man är rädd. Det är faktiskt inte, man får inte det. Andra anledningar absolut, men inte av rädsla. Så att det är bara att göra det.
Mm.
Och jag kommer också ångra mig om någon annan gör det här. För det är en sån bra roll och det är en sån...
Speciell film måste
speciell
du säga.
Speciell film. Och jag, att thriller som liksom är... Jag har ett väldigt välskrivet manus. Det är också väldigt ovanligt i Sverige.
Du, det måste jag säga, den är ju lite så realtid, va? Mm. Det är det som är lite kul. Mm. Alltså en bit in i filmen så är det ju realtid, förutom då prologen. Men, och det är ju lite intressant, för det ger ju en liten puls till filmen också.
Ja, men verkligen, att allting som sker, sker nu. Och jag hoppas också att publiken kommer sitta och hålla andan och liksom vara i det så mycket att de också känner hur det känns att vara under vattnet och inte få syre och sådär. Plus att det jag gillar väldigt mycket med... Man pratar ju om krisen i svensk film väldigt mycket.
Det har vi haft nu under 19 i alla fall.
Ja, och jag tror lite grann om man liksom... För jag vet att alla gör alltid sitt absolut bästa. Det är ingen som slarvar när man gör en film liksom. Men däremot tror jag att många filmer idag ser ut som tv-serier. Och om någonting på vita duken ser ut som en tv-serie, då kan man lika gärna se en tv-serie, känner jag. Filmer för mig måste erbjuda en visuell... Någonting annat som är en visuell specialitet som du bara kan se på en filmduk och inte någon annanstans. Mm. Och där tror jag att vi i Sverige måste bli bättre.
Intressant, för jag är ju inte, nog är jag gammal och så, men jag är inte, jag är bitter också, men jag är inte gammal nog. Alltså det här med streaming, jag är bara orolig att konstarten att gå på en bio, konstupplevelsen att gå på en bio är på väg lite igen och dö ut med en ny generation som streamar mycket. Alltså har du någon åsikt om detta? Eller alltså?
Ja, men jag tror att det är just för det här att om någonting på bio ser ut som en tv-serie och inte har någon så här ganska visuell ambition, då har du ingen, du har inget argument för att gå på bio då. Nej. Du kan lika gärna se det på en dator. Så därför att våga bygga de här storslagna visuella filmerna, även om det är drama eller vad som helst, men att ha de ambitionerna tror jag är jätteviktig. Och tittar man på liksom dansk och norsk film som gör de här liksom, mellanfilmerna som är dramor, så är de oftast väldigt snyggt filmade och väldigt, liksom, det finns en aspekt i dem som gör att man vill se dem på bio. Mm. Och där tror jag att vi i Sverige måste bli bättre på att faktiskt göra mer visuella filmer.
Mm.
Och Breaking Surface är en väldigt visuell film också som man ska se på bio med ljud och med liksom, den här känslan av att vara instängd. Du kan inte gå på toaletten utan du måste sitta där och titta på den. Och det är liksom... Den upplevelsen får du ingen annanstans.
Nej. Utan att avslöja för mycket, inga spoilers här, men jag tror...
Det är så tidigt i filmen som hon...
Ja, jag tänker på den med hunden.
Jaha, nej, den kan vi... Ja, precis. Ja. Var det den som var värst för dig?
Ja, alltså min kära exfru här, Nina, hon har ju en basset, jag älskar ju basseten och så där. Men det är ett djur som far illa, kan vi säga i alla fall. Men jag bara tänkte det. Gulp, alltså det var överraskande.
Ja. Och det är också typiskt att liksom man bryr sig mest om hunden i den här filmen och inte om två kvinnor som håller på att dö.
Nej, det är typiskt. Det finns ingen anledning. Det är liksom, skada inte djur. Ja. Vi går vidare lite till, för nu har det gått några veckor här och det går jättebra för din långfilmsregidebut, heter det va?
Ja, precis.
Om marsipanens flykt och så. Vi pratar Lasse-Maja då.
Ja,
hur kommer detta sig?
För det första så ska man inte sticka under stol med att det är såklart ett väldigt älskat koncept. Men vi har också sett på svensk filmduk idag att väldigt kommersiella koncept som också bygger på böcker och bygger på inte heller funkar. Så jag tror och vill hoppas att man, när man har sett den här trailern, känner att vi har jobbat väldigt mycket med just det visuella. Och att vi vill att skapa en saga, vi vill att skapa ett äventyr. Jag är jätteinspirerad av Spielberg och liksom av de här fantastiska filmerna som också har mer emotioner. Att det får vara sorgligt, man får dippa i att det är sorgligt eller ledsamt. Eller att barnfilm idag är så himla hysterisk i att den ska gå så snabbt och det ska vara snabba klipp och det ska vara... Att barn blir så tjackade liksom. Och jag ville tillbaka lite till Astrid Lindgren-filmatiseringarna på 70-talet som var lite långsammare och som hade klassisk musik och blås.
Lite hemvävt på något sätt.
Ja, men precis. Men att det liksom också får vara, ta barnen på allvar. För barn klarar av sorg och de klarar av allt möjligt. Man behöver inte bara slänga på barn fars eller så här, nu ska det vara roligt hela tiden. Utan jag tror på att bygga dynamik. Mm. Så jag är jätteglad... Jag tänkte att det kanske var för mörkt för barn och lite för jätteglad att barn verkar tycka så mycket om det.
Ja. Frågan är, alltså de allra minsta är den kanske inte riktigt för ändå? Eller vad
nej, den är
du?
Nog från fem. Ja. Fem till tio kanske. Mm. Däromkring. Jag tror att olika barn ser lite olika saker i den också. Och sen tror jag att det finns vissa skämt för vuxna också som barnen inte riktigt... Så att försök bygga... En film som är också rolig för vuxna att titta på ihop med sina barn. Ja. Så att man inte sitter och är plågad i
sitter
en och en halv timme.
Tiden.
Nej, men precis. Så jag är väldigt glad att vi fick bygga den liksom också så visuellt. Och att SF gav oss väldigt fria händer i att försöka göra någonting lite annorlunda och lite mer drama av Lasse-Maja.
Men detta att regissera då, är det liksom blodad tand nu att du vill göra?
Gud ja, det var så svårt med det här när vi gjorde extra scener och så. För att då hade jag precis regisserat hela sommaren och då var det så svårt att släppa på. Men vad har ni för vinkel nu och hur nära går ni och hur ska... Och så höll på att lagt mig min... Och musiken och typsnittet på affischen. Alltså jag har varit skitjobbig med Joakim, regissören.
Ja.
Så... Absolut blodat hand, det är så roligt att regissera. Det är fantastiskt.
Ja, du skulle aldrig avslöja det, men du hoppas att du har någonting i pipeline så småningom får göra något annat.
Ja, men eller? Absolut. Och jag har skrivit faktiskt, jag har skrivit två manus själv nu. Som ett är ett skräckfilmsmanus och en annan är drama kan man säga.
Mm.
Som utspelar sig i filmvärlden under MeToo-hösten.
Okay.
Så det är två helt olika. Men jag har som så här bucket list att... Att det vore så fantastiskt att få göra en film i varje genre.
Ja.
Innan man dör.
Oh. Anton Corbijn.
Eller hur?
Ja, han gjorde, just har gjort det.
Har han det?
Ja, ja, han har ju gjort det. Han gjorde en i Sverige här i Östersund med George Clooney. Och så den fantastiska svartvita filmen om Joy Division. Så att han ville ju göra en i varje genre.
Wow, det är han och jag. Det är, jag är i bra sällskap. Perfekt. Ang Lee är väl ganska nära att ha gjort
Ang
allting
också. Det är honom kallar jag den moderna Howard Hawks. Liksom. Gjort det i varje västernfilm.
Exakt. För mig tycker jag också att... Så här, det är såklart att det är fantastiskt med regissörer som Roy Andersson som har en väldigt specifik ton och en väldigt egen röst. Men för mig handlar det också så mycket om att lägga sig under filmens röst och filmens vision, alltså historiens vision. Mm. Vad kräver den här historien? Hur ska vi berätta den här historien? Och att det inte ska vara så här, åh, jag har satt mitt stämpel av tryck på det här, utan liksom göra den bästa filmen man kan utifrån det manuset och så hitta formen för det. Som passar bäst för det just då. Därför gillar jag regissörer väldigt mycket som Ang Lee, som inte har ett ego i att han ska liksom sätta sin egen prägel på allting. Utan att han vågar göra filmen för filmens skull i sig på något sätt.
Till exempel Hulken då.
Ja, exakt. Men Crouching Tiger, så har han gjort Sensibility och så har han gjort liksom...
brittisk kostymdrama och så en västernfilm med Jewel bland annat. Hon popstjärna i huvudrollen också.
Ja, just det. Ja, men han gjorde väl också Brokeback Mountain?
Och Brokeback Mountain.
Ja, du vet. Så att liksom,
han är grym. Men jag tänkte, för jag hade här just det här med, och det är ju intressant, både som regissör men även som skådespelare, för det ger du inte upp va? Mm. Eller... Så länge har du inte hållit upp.
Jag gör så mycket nu, så jag fick tacka nej till en internationell storfilm, en huvudroll. Och det var så jävla surt, för det har man ju jobbat för jättemycket. Men jag hade inte tid. Alltså.
Oj.
Jag hade tyvärr för mycket andra åtaganden, så det var lite surt. Men,
det låter ju förfärligt.
Ja, men sånt händer ibland. Ja. Livet kommer emellan.
Men om det, vi pratar ju genrer här då. Om det är det som skådespelare då. Är det du har gjort allt möjligt här. Är det både, nu har du gjort action, spänning och så drama. Vi har sett där du slog igenom stort och underbara älskare. Då.
Mm.
Och komedi då? Hur är det med det? Är det någonting som...
Ja, men jag gjorde ju Sommaren med Göran.
Ja.
Så jag har verkligen gjort komedi, komedi också.
Är det någon
också
av dem som är favorit? Någon av de här
jag tycker det är ganska roligt med komedi. Men jag har liksom fastnat i något fack av huvudroller som mår jättedåligt. Och är utsatta för jättemycket press.
Ja.
Jag gjorde den här Tommy med Tarik också. Som också var utsatt för jättemycket press. Så jag längtar tillbaka lite till komedin. Det vore jätteroligt att göra komedi igen. För folk tror att det också så här... Jag blir också väldigt irriterad på uppdelningen av fin och ful kultur, brett och smalt. För mig är det så här, en bra film är en bra film, oavsett genre. Man måste uppskatta den filmen för vad den är.
Mm.
Och där kan jag känna att en del recensenter i Sverige har så mycket aversioner mot genre att det blir liksom automatiskt en eller två stjärnor mindre på ett projekt bara för att det är en genre. Och det är så tråkigt att man inte uppskattar genren för vad det är.
Men du var väl inblandad lite i produktionen av Låta detta komma in, som ju är en fantastisk film som de flesta älskar.
Jag var faktiskt rollsättarassistent. Jag provfilmade lite barn där. Den är fantastisk. Och just... Det är faktiskt en av inspirationerna till den här skräckfilmen som jag jobbar på. Det är en blandning av den här spanska barnhemmet och Låt den rätte komma in. Så det är någon slags liksom realism i, den handlar om den svenska mansrollen. Oj. Men så är det också ett gammalt kråkhus och ett klassiskt skräckelement. Men jag tycker det är väldigt kul med genrefilm när man kan få in ett existentiellt drama i det också. Alltså när det är både och. Då tycker jag genrefilm är som bäst. Och men lite som i Breaking Surface så handlar det ju också om en syskonrelation och ett drama kring det. Och det gör det väldigt så här, sådana filmer blir alltid mer intressanta som har fler lager än bara det man ser på något sätt ju. Ja.
Du, vad är det någon särskild utmaning som du väntar på? Alltså, vad skulle vara utmanande för dig att få göra?
Men det är väl kanske att få regissera någonting man har skrivit själv och som är mer personligt kanske än att ta ett väldigt känt koncept och göra någonting av det. Där var utmaningen att göra någonting eget om någonting som var så himla tydligt och liksom så. Så jag tror att nästa utmaning är väl att göra någonting personligt. Det är läskigt.
Okej, okay. För det var ju en riktig utmaning i den här filmen, förstår jag.
Exakt. Så nu har jag liksom bockat av. Jag tror inte att jag kommer få göra någon lika krävande roll fysiskt igen. Det skulle vara om man är uppe i rymden. Alltså typ, du vet, någon luftskärmshoppning eller skit. Alltså höjder. Ja. Det skulle liksom vara nästa jobbiga. Men det är roligt att få göra. Och det är roligt att få vara en anti-action-hjälte som är ganska trött småbarnsmamma. Jag tror att folk blir så trötta när de ser den här filmen. Och bara, åh nej, är det hon som måste rädda sin syster? Och inte tvärtom. För min syster den här är ju proffsdykare. Ja. Och jag är liksom glad amatör. Och så är det jag som måste försöka rädda allt. Fast jag är ganska fumlig och dålig och rädd och sur. Och Madde har ju mycket härligare roll och charmig och glad. Och min roll är ju bara sur och småbarnsmamma. Men det är ganska roligt att hon får, liksom, får upprättelse på något sätt. Eller får jobba mot upprättelse.
Du, hur är det med att stå på scen och teater? Är det någonting som...
Jag har bara gjort det några gånger.
Det är inte din grej, eller?
Jag skulle absolut gärna vilja göra det. Jag har inte gått scenskolan. Så det är mycket svårare att ens få komma... För när du gör roller så får du komma och provfilma. Och så blir det ändå att så här, du får provfilma för olika saker. Men när du står på scenen så är det väldigt sällan de gör provspelningar. Så att man får liksom inte chansen att ens komma in där. Så att jag skulle gärna göra mer teater, men... man får inte riktigt erbjudanden när man inte har gått scenskolan.
Men du har gått någon typ av teaterskola?
Jag började när jag var 12 på Dramaten i Pippi Långstrump som Annika. Så jag har liksom jobbat som skådespelerska sedan jag var 12 egentligen.
Jag brukar alltid fråga mina gäster ett par standardfrågor. Och det är just det här med om man har gått någon typ av scenskola, teaterskola, om det bara var av godo eller om det också var av ondo. Men du har inte någon...
Nej, då får du fråga Madde det, för hon har gått scenskolan. Så hon är den riktiga skådespelerskan av oss.
Ska göra det. Vi passar den stafettfrågan till henne. Men slutligen då, vad var det, för det är också en sån här fråga jag ställer till mina gäster. Vad var det för någonting som du såg eller hörde eller upplevde i en teater där du själv insåg att det är det här jag ska syssla med, skådespeleri?
Jag tror att det var när jag insåg när jag var 12 på Dramaten att så här, de här vuxna som är här, de får liksom betalt för att göra det här magiska på riktigt och på heltid. Och då blev jag liksom verkligen biten, vilket på ett sätt var dumt för man är ju tvungen att gå i skolan när man är liten. Och jag vill inte gå i skolan, jag vill tillbaka till den här fantastiska världen där man får jobba med så här, fantasi och leka på riktigt och sådär. Så det var nog när jag var 12 där och var i Pippi Långstrump som jag insåg att säga, wow, det här är fantastiskt. Liksom. Och jag nyper mig fortfarande i armen att jag så här, får jobba med något som jag älskar så mycket. Det är så få förunnat. Så att man har aldrig rätt, tycker jag, att klaga som skådespelerska eller regissör eller någonting. För att det är så många som vill och inte får. Så att man ska vara jävligt tacksam för att man får göra det här.
Du lever din dröm.
Ja, men det, jag är så tacksam för det. Det är verkligen... jag brukar faktiskt bli arg på skådespelare som gnäller på att åh, det är kallt och nu har vi fått vänta så länge. Och man är så här, skärp dig, det är så många som vill det här, var glad. Behandla folk väl, var glad.
Ja, jättekul, kul att du kom.
Tack snälla, vad roligt.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.